givande orden. Jag kände mig träffad direkt. Nu vet jag inte, är den på? Ja, hörs det? Ja. Jag kände mig träffad direkt av ordet när du läste om de som är tröga att förstå. Jag vet inte om du har skickat några spioner hem till Landskrona eller... Men vi har ett fantastiskt Guds ord som är levande. Och vi har bett om att den helige ande ska leda oss. Och det är det som är det mest fantastiska. Vi sysslar inte med något som är dött. Vi sysslar inte med någonting som är historia. Eller med våra egna tankar. De finns ju där förstås. Vi är människor. Men vi vill gå djupare. Vi vill gå längre. Alltså jag vill detta i alla fall. Så att det Gud har tänkt sig, att det ska komma fram, det är min bön och min önskan. Innan jag går in på ämnet, bara en kort information. Det finns här på bordet boken om Mellanöstern, en informativ lärobok kan man säga om det som händer i och omkring Israel. Lögn, förtal och sanning. Det är flera författare i samma bok som Israels vänner har gett ut. Sen finns det ju då några utav våra tidskrifter som kommer ut varannan månad. De som finns här får ni gärna ta gratis. Är det så att ni vill beställa, abonnera på tidningen, så kan ni göra detta med hjälp av de här vackra vykorten. Det är bara att ta och fylla i och skicka iväg, så får ni tidningen så småningom. Och sen finns det också en ungdomstidning, Vad är grejen med Israel? Det är väldigt viktigt att vi når ut till dem som är lite yngre än vad jag själv är. Då har jag inte sagt för mycket. Så ta gärna och titta på detta. Ja, Guds folk, vilka är de? Ibland tänker jag så här, varför tar jag upp såna ämnen? Det hade ju varit mycket trevligare att prata om den goda maten i Israel. Och om sång och musik och folkdans och hur härligt naturen är och vackra blommor och allt detta som finns i Israel och fantastiska stränder och allt detta positiva och roliga. Men jag tror det är så här att Gud vill att vi ska förstå hans ord bättre och bättre. Och då är det alltid så här. När ni lyssnar på en undervisning av det här slag, pröven allt och behåll det goda. Det har predikats och skrivits en hel del både för och emot ersättningsteologin. Ersättningsteologin hävdar ju att det är vi som tror på Jesus, alltså Guds församling, som har kommit in istället för Israel, har tagit platsen så att säga i Guds hjärta. Nu är det vi genom Jesus som är det nya Israel. Det finns ingen plats kvar för det judiska folket i Guds plan. Och det som händer nu där nere, det är bara människoverk. Det är inte Gud som finns med i detta. Det finns ju många som tänker på det sättet. Ursäkta, jag har precis varit förkyld och det hörs lite ibland på min röst, men det ska väl gå bra. Hur kommer det sig att till och med de flesta bibelskolor, också då frikyrkans bibelskolor, undervisar på det sättet att det är kyrkan som har kommit in istället för Israel? Hur kommer det sig, har jag frågat mig, att Jesus älskande pastorer och präster som verkligen älskar Jesus, som verkligen läser Bibeln, att de ändå håller fast vid detta att Israel finns inte längre på kartan teologiskt sett, andligt sett. Och så är det ju faktiskt så att både de som älskar Israel, alltså jag är ju en Israels vän, det hoppas jag ni har förstått. Jag arbetar för Israels vänner i Malmö. En del av min familj är ju gift med israeler. Det vill säga att två av våra barn är gifta med israeler. Vi har israeliska barnbarn. Så vi känner verkligen att vi är också fysiskt inympade i Israel. Men hur kommer det sig då att om jag säger så här, vi Israels vänner argumentera utifrån Guds ord och säga, men det är så tydligt, det är så klart det som står i Guds ord. Och så pratar vi med ersättningsteologer och de använder sig också utav Guds ord. Samma Guds ord. Och de kommer fram till en annan slutsats. Hur kan detta vara? Är det möjligt att båda har rätt på ett sätt? Eller är det så att den ena eller den andra inte håller sig till ordet? Så frågan igen, Guds folk, vilka är de? Är det judarna? Ni behöver inte räcka upp en hand nu. Eller är det Guds församling? Eller kan det vara både och? Det jag har försökt att göra nu, det är att ta fram de här olika bibelställena som används av båda sidor. För att titta på dem och komma fram till en möjlig lösning i det hela. Och då börjar vi med bibelverser som faktiskt finns där. Som talar om att det är Guds församling som är det nya Israel. Alltså, om man så vill, bibelverser som används av de som är pro ersättningsteologin. Och nu hoppas jag att ni gillar att studera Guds ord, för det här kommer att bli ett riktigt bibelstudium. Det står i Romarbrevet i 9:e kapitlet i vers 6. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Alltså, det här står i Guds ord. Vi kan inte bara ta och sopa ordet under mattan bara för att vi inte gillar den. Det står, ty Israel är inte alla som kommer ifrån Israel. Kontentan är, judarna är inte längre Israel, utan nu är det löftesbarn, det vill säga de som tror på Jesus. Eller hur? Ni verkar vara lite fundersamma där. I samma kapitel, bara två verser senare, då är ju just den här fortsättningen som jag redan har läst. Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Andra Korintierbrevet 3:6. Hur kunde ni komma hit utan biblar? Nej, men texterna finns ju här och sen finns det mobiler. Och, men det är därför jag skriver ner texterna. Men gå gärna hem och kolla att det stämmer. Andra Korintierbrevet 3, vers 6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar men anden ger liv. Ett nytt förbund. Hör ni vad som Guds ord säger? Det är alltså ett nytt förbund. Innebär inte detta att det gamla förbundet är borta? Andra Korintierbrevet 5:17. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Vad ska vi säga om detta? En ny skapelse. Det gamla är förbi. Ska vi liksom också säga så här, gamla testamentet är förbi. Det gamla förbundet är förbi. Förbundet som Gud slöt med Israel är förbi. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Och det nya, det är ju det nya förbundet genom Jesu blod, eller hur? Jag vet inte om ni är fortfarande lite tveksamma. I första Petrusbrevet, andra kapitlet, vers 9, där står det så här: men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Vem talar Petrus till? Är det till det judiska folket eller är det till församlingen, till mottagarna av brevet, som är kristna? Kan jag få ett förslag? Vilka talar han till? Det är till de kristna. Ni är ett heligt folk, ett Guds eget folk. Och så tar man alltså, så tar man de här bibelverserna och så säger man, men det är ju så tydligt. Det är ett nytt förbund. Det gamla är förgånget. Nu är det vi som är ett Guds eget folk. Man tillhör inte Israel genom att bli född in i detta, utan det är ju löftets barn som är det nya Israel. Hebreerbrevet 8, verserna 7-9. Ty om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas plats för ett andra. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Det här är ett bibelställe som kan användas från båda sidor. Det första skulle man kunna säga, okej, det gamla, det är borta. Det har varit med brister och det behövde göra plats åt ett nytt förbund. Så det gamla är förbi. Men sen står du här faktiskt att Herren ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Och i fortsättningen i samma kapitel, när han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat, men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Har ni nu blivit ersättningsteologer? Har ni blivit övertygade? Ja, men det här är ju Guds ord. Det talar ju om att det gamla är borta. Det gamla är föråldrat och det är nära att försvinna. För mig är det väldigt, väldigt viktigt att vi inte tar alla de här bibelställena och bara sopar dem under mattan bara för att vi älskar Israel. För det här är Guds ord. Vi behöver kunna förstå vad Herren vill säga genom de här verserna. Annars är vi ju inte uppriktiga. Annars gör vi precis som vi säger att våra motståndare gör. De tar inte vara på Guds ord, de läser inte vad som står. Ja, men om vi gör likadant, om vi inte läser det som står, då är vi inte bättre än de som är ersättningsteologer. Och därför är det viktigt nu att vi också tittar på det som står som är mot ersättningsteologin. Lukas första kapitlet, verserna 54 och 55. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Så plötsligt så läser vi i Nya testamentet att Israel har ett evigt löfte. Eller hur? Det står väl tydligt här. Och detta i samband med att Jesus skulle födas. Lukas 1, det är ju strax innan julevangeliet. Det är alltså precis innan Jesus ska födas. Den här berättelsen med Zacharias och Hanna och Maria och allt detta. Här står det att han ska visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid. Nu kommer vi rakt in i julevangeliet. Lukas 2, vers 32. Och nu är det Simeon, den här gamle mannen, ledd av den helige ande, fylld av den helige ande. Vad säger han när han får se Jesus barnet där i templet? Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så Jesus, frälsaren som skulle komma, Messias som skulle komma, som generation efter generation i Israel, alltså judarna, har gått och väntat på. Nu är han här. Nu kommer han i och med Jesus. Vi går tillbaka till Romarbrevet, 9 kapitlet. Och det är verserna 3-5. Och nu är det Paulus, den store aposteln, hedningarnas apostel. Han säger så här: jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. De är israeliter. De har barnaskapet och härligheten. De har förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud prisat i evighet. Vem talar Paulus om när han säger detta? Är det om en församling i Efesus eller i Korint? Är det en församling i Jerusalem, en kristen församling? Om vem pratar han? Kan jag få ett förslag? Han talar om det judiska folket. Om sina bröder efter köttet. När han säger detta, då har ju Jesus både dött och uppstått. Den helige ande har fallit och församlingen har börjat att växa. Församlingen har börjat att spridas och han har rest runt och predikat evangeliet bland hedna folken. Så det har ju gått ett bra antal år sedan Jesus fullbordade allting på korset. Och ändå så säger han, det är mina bröder. Och jag skulle vilja vara skild från Kristus i mina bröders ställe. Paulus, han har aldrig tagit steget att förkasta sitt folk. Han älskar sitt folk, eftersöttet, det judiska folket. Han skulle till och med, säger han, jag skulle vilja vara fördömd. Han älskar så, dem så till den grad som vi ser här i texten. Och han säger att de är israeliter. Kan man säga det tydligare? De är israeliter. De har barnaskapet. Det har inte upphört i och med att Jesus stod på korset. Och så kommer Romarbrevet 11, verserna 1 och 2. Jag frågar nu, det är alltså Paulus som ställer frågan. Har då Gud förskjutit sitt folk? Och det är ju den här centrala frågan vi är inne på här idag, eller hur? Har Gud förskjutit sitt folk? Är det församlingen som har kommit in istället? Och så ger han själv ett fantastiskt svar. Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Kan man säga det tydligare än så? Alltså, var någonstans i den här meningen är meningen otydlig? Gud har inte förskjutit sitt folk. Halleluja! Ja, jag får säga sånt, jag är pingstpastor. Romarbrevet 11, verserna 11 och 12, alltså det är ju samma kapitel. Och han ställer frågan i princip en gång till. För det fanns säkert någon i församlingen som tyckte att han har inte hört rätt när Paulus sa det första gången. Så han ställer frågan en gång till. Så frågar jag nu, inte har de väl snubblat, alltså Israel, för att de skulle falla? Och så kommer samma fantastiska svar. Visst inte. Men om deras fall har frälsning, förlåt, men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Vänta ett ögonblick. Om nu församlingen är Israel. Om nu församlingen är Israel, då skulle vi behöva läsa den här versen så här. Inte har väl församlingen snubblat för att församlingen skulle falla? Visst inte. Men genom församlingens fall har frälsning kommit till hedningarna. För att detta skulle väcka deras avund. Och om församlingens fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Det blir helt orimligt. Det blir helt orimligt. Utan det här är ju tal om det judiska folket, om Israel, efter kött och blod. De har fallit. Många har fallit, inte alla. Men många har fallit. Och det har betytt frälsningen för hedningarna. Alltså i praktiken var det ju så, i och med att de inte tog emot som helhet. Då kunde ju Paulus sen gå till hedningarna. Det var ju det som hände. Så deras fall blev till hedningarnas välsignelse. Men så finns en antydan här att det kommer en tid då de ska vara tillbaks i fullt antal. Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig. Och om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträ har blivit inympat bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu kommer alltså Paulus här med en helt ny bild. Inte ny för er, ni känner säkert till den. Olivträdet. Det äkta olivträdet. Och det är ju Israel genom tron. Abraham, trons fader. Moses och alla de här troshjältarna som vi läser om i Hebreerbrevet. Det är de som är ju både roten och stammen. Och så har vi som börjar tro på Jesus, har vi kommit istället? Har det blivit ett nytt olivträd vid sidan om? Nej. Utan det säger, ordet säger det tydligt att genom vår tro på Jesus så blir vi en del. Vi blir inympade. Vi kommer inte in istället för Israel. Utan vi får del av den här fantastiska välsignelsen. Och vi ska aldrig förhäva oss, varnar Paulus. För det är inte vi som bär roten, utan roten som bär oss. Och kära vänner, det här är ett stort misstag som kyrkan har gjort väldigt tidigt i historien. Att man har kapat roten ifrån grenarna. Att man har valt en väg bort ifrån Israel. Bort ifrån det första förbundet. Bort ifrån allt det som Gud har lagt ner. Som Bengt var inne på. Allt i skrifterna. När Jesus la ut skrifterna så talar han ju om sig själv. Så skrifterna, det vill säga det vi kallar för gamla testamentet, det är ju fullt av vittnesbörden om Jesus som skulle komma. Vi kan inte plocka bort gamla testamentet. Vi kan inte plocka bort roten och tro att vi kan vara livskraftiga. Jag är en enkel människa. Men det här begriper jag. Om jag går ut i min trädgård och så kapar jag äppleträdet som står där. Så att grenarna inte längre är i förbindelse med roten, då kommer äppleträdet inte att överleva. Det går inte. Det är det Paulus säger. Du ska inte förhäva dig. För det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Och så fortsätter Paulus i samma kapitel, verserna 25 och 26. Bröder, förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Det här ordet blir återigen helt orimligt om vi försöker att tolka Israel till församlingen. Utan det här handlar om det judiska folket. En förstockelse har kommit över en del av Israel. Men det är bara en tidsfråga. Och så kommer förstockelsen att förvandlas till att de får skåda honom. Och då blir det en stor väckelse över hela Israel. Och den har redan börjat. Och den kommer att tillta tills dess han kommer tillbaks. Tycker ni att det har varit många bibelverser? Har det varit för många? Ja, tack att ni svarar så. En till här. Romarbrevet 11, 28 och 29. I fråga om evangelium är de, det vill säga judarna, fiender för er skull. Men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Det är omöjligt. Om Gud skulle kunna, då är han inte Gud längre. Sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och då handlar det om det judiska folket. Vi har haft en hel rad med bibelverser som pekar åt det hållet att vi som tror på Jesus har kommit in istället via det nya Israel efter löftena. Och vi har haft en hel rad med bibelställen som säger att nej, det judiska folket finns kvar. De har fortfarande en plan, en plats i Guds plan. Hur går nu detta ihop? Om vi inte ska klippa ut bibelverser, men det tycker jag inte är någon bra idé. Hur ska vi göra då? Något som jag har fått för mig, något som har hjälpt mig själv i detta, det är att se att här talar vi i princip om två olika linjer. Två olika nivåer. Vi har den andliga linjen och vi har den fysiska linjen. Och båda dessa linjer finns parallellt. Och de är inte motsats till varandra, utan båda de finns där i Guds ord. Den andliga linjen, den talar om den andliga sidan. Det vill säga allt detta som handlar om hur blir vi frälsta? Vem kommer till himmelen? Vem är Guds brud? Jesu Kristi brud? Alla dessa frågor som handlar alltså om de här andliga frågorna, de besvaras av dessa bibelställen som ersättningsteologer så gärna använder sig utav. När vi talar om trons människa, då är det absolut så. Ingen kommer till fadern, säger Jesus, utan genom mig, eller hur? Och detta gäller både judar och greker. Och folk i Fiskebäck. När det gäller frälsningen, hur vi kommer till fadern, så finns det ingen skillnad. Och då kan inte en jude komma och säga, men jag är född av en judisk far och en judisk mor. Nu har jag förtur in i himmelen. Jag behöver inte Jesus. Jag vet att det finns också sådana läror som är ute och snurrar. Men det är inte det vad Jesus säger. När det gäller frälsningen, då är det Jesus och tron på Jesus som gäller och ingenting annat. När vi talar om vem som är Guds församling, då är det inte man eller kvinna, inte svart eller vitt, inte jude eller grek. Utan den som tror på Jesus, blir en del utav Guds församling. Alla är vi syndare och vi blir alla frälsta på samma villkor, och det genom tron på Jesus. Vi blir medarvingar av all den himmelska andliga välsignelsen genom Jesus. Om vi tittar på Romarbrevet 10, verserna 12 och 13. Där står det tydligt. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ingen skillnad mellan jude och grek. I Galaterbrevet 3:28 så säger Paulus: här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Alltså, senast här blir det väldigt tydligt. Är det någon kvinna här som slutar med att vara kvinna när hon blir frälst? Jag tror att ni fortsätter att vara kvinnor. Nu vet jag att jag är ute väl på tunn is, för alla ska ju, det ska inte finnas män eller kvinnor längre. Men jag håller fast vid detta, det finns män och kvinnor, och jag är glad för detta. Så ni upphör inte vara kvinnor bara för att ni kommer till Jesus och tror på honom, eller hur? Och ni män som sitter här, har ni upphört att vara män bara för att ni tror på Jesus? Absolut inte. Men här står det, här det är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Så, i tron finns ingen skillnad. Hur vi blir frälsta finns ingen skillnad mellan jude och grek. Men en jude fortsätter att vara en jude, och en grek fortsätter att vara en grek. En man är fortfarande en man, och en kvinna är fortfarande en kvinna. Om vi då går till det fysiska planet, då ser vi att Gud har inte förskjutit det judiska folket, det vill säga Israel. De är israeliter, står det i Romarbrevet 9. De har barnaskapet och härligheten. Vi har redan läst de här verserna. Så på det fysiska planet, det vill säga när vi kommer ner till frågor som gäller landet, Eretz Israel, den här marken alltså mellan Medelhavet och Jordanfloden, mellan Libanon och Eilat, den fysiska marken, människor efter kött och blod, då är vi på det fysiska planet, och där har de mycket väl löften som är kvar. Där finns det mycket väl en skillnad. Tänk på löftena om hemvändandet från förskingringen. Till exempel i Jesaja i 43, verserna 5 och 6. Där står det ju så här fantastiskt att Gud ska hämta sitt folk från öst och från väst, från syd och från nord. Gud säger, jag ska föra mitt folk tillbaks till det landet som jag har givit till dem. Kan detta vara ett löfte till kyrkan? Om kyrkan är Israel, då blir det helt konstigt. Då skulle vi behöva sälja våra hus och våra båtar och alltihopa och flytta ner till Israel. Nej, detta handlar om det fysiska folket. Här finns den fysiska linjen. Vi har löften om landets återuppbyggelse, Hesekiel 36, verserna 8 till och med 11. Helt fantastiskt. Ta gärna och läs dem. Där talar Gud till Israels berg att de ska bli återupprättade. De ska grönska och dit ska folket komma och fylla de gamla städerna som byggs upp igen. Allt detta i enlighet med Guds ord. Jag vill göra en sammanfattning här. Nu blev det lite konstigt där. Det gör ingenting. Guds folk, det är både det judiska folket efter köttet och Guds folk, det är församlingen, det är vi. På det andliga planet är det alla som tror på Jesus, judar och icke-judar. Det finns bara en herre och det är Jesus. På det fysiska planet, då är det landet och folket, det judiska folket som har sin hemstad i landet Israel. Och det är vår uppgift som det andliga Israel att välsigna det fysiska Israel. Jag kommer in på detta lite mera sen i den andra avdelningen. Om vi tittar, jag har 2-3 minuter kvar. Om vi tittar in lite grann i det som ska komma, så läser vi om att det kommer en som ska bli en världshärskare, antikrist. Och det är han som kommer att vilja avskaffa allt vad Gud och gudstjänst heter. Han kommer att vända sig mot Israel. Varför? För att Gud säger det här mitt folk. Gud säger det här mitt land. Och allt som Gud har sagt, det här är mitt, det här är bra, säger ju djävulen att det här är inte bra. Jag vill ha det. Eller hur? På alla områden. När Gud säger det här är bra, då säger djävulen det här är inte bra. När Gud säger det här är sant, då säger fienden det här är inte sant. Det Gud kallar för bra kallar djävulen för dåligt. Det är precis det vi ser överallt på alla områden, eller hur? Och när Gud säger det här är inte bra, då säger djävulen det här är fantastiskt bra. Det ska ni göra. Och samma princip gäller ju Israel. Gud säger, det är mitt folk. De är älskade för fädernas skull. Och så kommer fienden och säger, nej. Det här kan inte vara av Gud. Det är inte positivt, det är inte bra. Det här ska vi bekämpa. Guds ord säger att det kommer en tid då hela världen ska tåga emot Israel. Om vi inte är på vår vakt nu och idag, så kommer vi att en dag stå på antikrists sida och tåga mot Israel. Jag för min del har valt att jag vill inte stå på fiendens sida mot Israel. Jag vill stå på Guds sida. Jag vill vara hans medarbetare. Gå inte riktigt än hem. Men när ni går hem, så får ni gärna ta och testa detta. Om det håller. Jag har haft väldigt massa bibelverser här. Men det finns fler. Kolla gärna om detta stämmer, om den här mallen är bra. Att när Bibeln talar om det andliga, om frälsningen, om tron, då talar den om att vi genom tron på Jesus är det nya Israel. Och dit hör både judar och icke-judar som tror på Jesus. Men när det talas om det fysiska Israel, om landet, om grönskande ängar och kor som ger mjölk och allt det här som faktiskt Guds ord talar om, då är det det fysiska Israel som gäller. Och där finns det fortfarande ett löfte av hemvändandet, av återupprättelse. Så jag tror att båda dessa linjer finns där. Inga problem att ha dem parallellt. Och Guds folk, det är både judarna och församlingen på olika plan. En dag kommer dessa två plan att kopplas ihop. Det är när Jesus har kommit tillbaks. Då är det fysiska Israel också frälst. Och då finns inte den här åtskillnaden längre. Jag slutar här. För det ska ju bli kaffe också. Det har ni väntat på länge.